Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hej och välkomna till podcasten Dela en flaska. Nu med mig, Petter Alexis Askegren. Rappare, artist, textförfattare, mångsysslare och totalt förlorad i vinvärlden. Jag har alltså tagit över Dela en flaska. För att just nu är det så att vi har vänt på bordet här. Jag ska nämligen intervjua Alf Tumle. Och eftersom jag har svårt att hålla tyst så kommer det nog bli mer ett samtal mellan mig och Alf. Men självklart med fokus på Alf. Och eftersom vi också ska följa det som man gör i Dela en flaska så kommer jag ju då bjuda Alf på ett vin helt enkelt. Som han får prova blindt. Alf Tumle, vinskribent, journalist, författare bakom böckerna Drick och vin med adress, musikproducent och DJ till viss del fortfarande. Pappa till två barn, gillar Piemonte, Riachas, Bajas, Madeira, Borgon och överlag vin som smakar där kommer ifrån. Dolda talanger, lagar gudomlig vinvänlig mat, bygger bobförmåga, alltså helt klart väldigt händig och kan bygga precis vad som helst. Hur kommer det sig att du är så duktig på att bygga?
Jag vet inte. Tack för att jag fick komma hit.
Nej, men vi kan berätta lite först vad du har i glaset.
Jag fick här precis. Jag har lite skitigt glas för övrigt.
Ja, men det är inte så jättenoga egentligen.
Nej. Men det är ju rött. Jag har tända ljus här så det är lite svårt att se. Men man kan ju liksom se igenom det. Så jag ser ju liksom både lågan och dig igenom det här glaset. Jag har inte doftat på den, men väldigt, jag måste säga att det är liksom utspätt blod.
Utspätt blod.
Mm. Jag tänker inte säga någonting än, måste jag det?
Nej, det behöver du absolut inte göra. Nu har du berättat lite och du får gärna smaka på det. Och tanken är ju att du ska under det här avsnittet då dricka upp det här vinet tillsammans med mig då såklart. Men jag tänkte på det där, jag har inte känt dig så här aslänge nu. Nu har jag känt dig i 1,5 år ungefär, kanske lite mer. Och det jag slås av, och det kanske är på grund av att jag själv knappt kunde göra en smörkniv i träslöjden, är att du är sjukt jävla händig. Alltså du är så otroligt duktig på att bygga grejer. Och pratade lite med din fru som berättade att han är helt otrolig, han bara tar en såg och så börjar han köra och så bara helt plötsligt så blir det någonting liksom.
Ja, jag vet inte. Det är liksom learning by doing, tror jag. Jag har väl alltid gillat att skapa grejer med, gärna med händerna. Och samma med musik. Jag har aldrig liksom kunnat spela någonting egentligen. Men det går ju liksom om man testar. Men just med händigheten, det är också ganska skönt att göra någonting som något fysiskt. Tänkte på det, du nämnde två böcker som jag gjort. Det är ju, som du gjort skivor, att just att den här fysiska produkten, att det är någonting som blir. Även om det är att man installerar en mulltoalett på landet eller liksom bygger en vinkällare, så är det ändå, det blir något resultat som man faktiskt kan ha nytta av och ta på och se.
Jag tycker det är en otrolig förmåga att ha och kunna.
Men inte du Lite han det?
Nej, inte alls. Jag vet inte om det beror på ointresse eller slöhet. Men inte på det sättet som du är faktiskt. Och sen skrev jag också där att du är en dold talang här i form av vinvänlig mat. Vad är vinvänlig mat egentligen? Det är ett uttryck som jag tror jag lärde mig. Jag tror jag hörde det faktiskt första gången när du bjöd hem mig på en middag hemma hos dig tillsammans med massa andra så här vinnestor-typer.
Just det.
Och jag skulle hem och prova. Ja, jag skulle ta med mig ett vin, sa Alf, så skulle jag gå hem och äta middag där. Men jag var väldigt nervös och det är väldigt mycket ångest över vad ska han laga för mat och så här. Och för mig kändes det lite som att gå och sätta sig med Wu-Tang Clan 1996 och snacka hiphop. Det var lite den massa känsla som jag hade. Men vad är vinvänlig mat?
Men vinvänlig mat är väl liksom sånt som låter vinet skina istället för att maten ska imponera. Gärna någonting som liksom bara ligger lite i bakgrunden. Som, jag menar, bland det bästa är väl kanske liksom en pizza med mozzarella och tomatsås om man dricker ett rött vin. Man får lite syra, man får fett och man får lite sält. Men all vin, alltså, det är ju jättehärligt om man kan matcha något helt perfekt. Men hellre liksom att maten spelar liksom andra fiolen i kombinationen.
Det gjorde det på den här middagen, för att det som hände var att det var ju ganska mycket fokus på att vi skulle dricka, vi drack mycket Barolo vet jag, kommer jag ihåg.
Ja, det var lite fokus på det, för jag tror jag hade varit i Piemonte och fått med mig lite tryffelen.
Så, exakt.
Och det vill man ju inte äta själv liksom.
Nej, men du gjorde egentligen bara så att vi gjorde pasta med tryffel och sen så var det liksom ingen mer. Ja,
pasta, smör, tryffel
och så lite chips innan det och sen så dracks det ungefär
champagne och chips.
Sen var det 26 flaskor vin på det. Men och det var ju många och sådär. Pizzavin, vad är det för någonting? Om man säger det. Vi käkade ju pizza precis innan här. Vi började.
Ja, nej, men jag skulle vilja säga att det är rött vin som är lite stramare med lite hög syra liksom. Jag vet inte, det finns ju någonting med italienska viner också som har något så här lite körsbärs aktig syra, lite så här som påminner om den samma syra.
Det som finns i Sangiovese, eller?
Ja, Sangiovese, jag tycker det finns i Nebbiolo också. Men att det är någonting där som påminner om syran i tomatsås. Om man då gör liksom en långbakad härlig tomatsås så behöver man ett sånt vin till. Och det behöver inte alls vara ett avancerat vin. Jag tror att det är liksom...
Ofta rött, funkar vitt också.
Ja, absolut. När man kanske pratar om pizzavin kanske man tänker rött. Men det beror på, kör man en pizza bianco liksom och kör ingen tomatsås då, utan man kanske kör bara lite mozzarella och sardeller och lite sparris. Då kan man ju, då är man helt plötsligt, då är det öppet. Öppet mål för all risling i hela världen.
Ja, jag tycker du ska prova vinet nu. Och så
ja,
sätter vi igång.
Alltså jag har redan gjort det.
Ja, du har gjort det. Ja, är det pizzavin?
Ja, det är det väl. Det smakar lite som det ser ut, att det är ganska elegant och det är snygga syror, det är liksom rätt svalt, perfekt.
Jag har lyckats med temperaturen.
Perfekt temperatur, jag skulle säga att det är 17 grader kanske, 16.
Jag hävdar ju nämligen att jag tycker nästan det mesta ska ju serveras lite svalt sådär. Ja. Vita kalla såklart, men jag gillar ju när vinet får växa fram, eller hur?
Ja, absolut. Men det som slår mig här är dels att det är väldigt parfymerat, det känns ganska ungt. Just att frukten går mer åt liksom, det är stramt, det är lite grann som att käka lite nypon och lite omogna jordgubbar och lite, det känns lite lingonkänsla också, lite av det här körsbären också, men det är inte så mycket tanniner, det är ganska mjuka tanniner, så bara genom att kolla på färgen så kanske man har landat i Bourgogne eller Piemonte. Jag tror inte att vi är i Piemonte just på grund av att det inte finns...
Ska disa. Du ska få göra det senare. Men ja, du kan men fundera lite på det. Men vad heter det? Är det gott?
Det är gott.
Det är gott?
Ja.
Jättegott eller gott?
Det jag ska säga att det är mellan jättegott och gott.
Hur sätter man betyg på vin? Alltså du skriver ju i... vad ska man säga? Skriver man vinrecensioner eller? Jag menar,
ja, det kan man säga.
Ja, idén. Ja. Hur sätter man betyg liksom?
Vi har ju delat upp det.
Det är ju svårt.
Ja, det är svårt. Jag har ju alltid strävat efter att man bara ska ha de här kvalitetsbetygen. Att här, ja, men kan man ha en skala 1-10, 1-20 eller 50-100 som är den vanligaste då, skalan och, som Robert Porgi hittar på. Men där är, då vet man ju, för alla har en referens, att ett 90-poängsvin är ungefär så här bra. Medan ingen har någon koll på ett 75-poängsvin. Men bara att man kan sätta det i kontext. För man vill jämföra liksom.
Händer det att du liksom spårar någon gång och det blir som till exempel Numstedt blir i Expressen, han skriver om Bruce Springsteen, och helt plötsligt får Bruce Springsteen 6 getingar när egentligen bara poängskalan ner till 5, för det var så sjukt bra. Har det hänt någon gång att ha spårat liksom, att...
Men jag tror att de gånger man verkligen blir så här tagen på sängen att vin, då är det, för mig är det liksom en 100 poängare om man använder den skalan, vilket jag gör nu. Och det, då är det liksom, då är det inte så att vinet är så pass jävla mycket bättre än så många andra viner, utan det är vinet i kombinationen med upplevelsen när man dricker. Jag tror också att Anders Nunsen, han var ju på plats, han såg inte den här konserten på YouTube efteråt och gav det 6.
Nej.
Han stod ju där liksom och höll upp sina jeans och skulle få dem signade säkert.
Ja, så är det. Men du, om vi backar bandet då, hur kom du in i vin? Eller så här, hur dracks det hemma hos dig då när du var liten? För det är alltid intressant att veta hos folk.
Ja, det är ju två helt olika grejer. För det dracks hemma hos mig. Mina föräldrar drack väl vin till fläskkotletten på fredagkvällen liksom, och på lördagen. Farsan drack mer för att han drack än för att det var gott.
Okay,
det var inga kondensörer på så sätt. Men jag kommer ihåg California White. Klassiker hemma, Lagaron.
California White, jag är born and raised på den.
Ja, och är det, nej, men det är väl också det som man drack själv första gången på någon slags sned studentfylla. Liksom, när man drack, man ville dricka vin som smakade så lite som möjligt. Men
det skulle gå ner liksom.
Ja, exakt, det var det som var poängen. Man skulle...
California White gjorde ju det, det var därför jag tror det var så populärt. För att det, var liksom...
det var inte
så intressant att smaka en sån här flaska idag faktiskt, se hur den liksom ter sig.
Jaha, och det skulle inte vara, det var grejen att man så fort var surt så gick det inte att dricka.
Jag har en flaska Pandora hemma, ett vin från det soliga Spanien står på etiketten.
Ja, har du lagrat eller?
Ja, det är kul att veta, ser du den?
Ja, det är tur att du inte tog med dig det idag.
Ja.
Nej, men själv upptäckte jag vinet tack vare musiken, att jag var ute och giggade mycket, spelade skivor i, och framförallt...
Du spelade house, kan man säga.
Inte
det som vi... gammal klassisk house liksom.
Ja, exakt. Någon slags Chicago-ursprung. Det är svårt att...
Sjukt jäkla bra musik. Men man kan ju höra lite tendenser i vignetten till den här podcasten.
Ja, vi kan slänga in någon riktig skön Chicago-rackare här i programmet mellan snacket.
Kör en liten låt nu. You know, God made me funky. Back to the mother load, the mothership. Well, all right, you squares. You know it's time to get up for the downstroke. Ain't no joke. We going back like that, you know what I'm saying? Afros, picks, Afro buffs. You know, rough and stuff. You know, 'cause God made me funky. I believe that.
Jag och Magnus, min liksom, vad säger man? Min DJ-kollega och liksom musikkollega genom hela livet. Vi spelade tillsammans skivor. Då åkte vi runt mycket i Spanien och Italien just. Och du vet ju själv det när man giggar. Man käkar ju alltid middag innan. Oftast med bokaren eller promotern.
Mm.
Och i de här länderna är det ganska långa
middagar. Lite bättre middagar, lite bättre mat också.
Ja,
än jag sitter i Gävle och käkar plankstek liksom.
Ja, du får in den dunken med vitt vin liksom.
Ja.
Ja, nej, men det blir liksom, den lägsta nivån är högre där i de länderna.
Ja.
Sitter man och käkar i 3 timmar och så, jag giggar ganska sent ofta, så det blir så här mellan 2 och 5, så man ska käka mellan 10 och 2. Och där kommer det in liksom, och då lärde jag känna mig skillnad på liksom italienska maten och den spanska maten, eller gastronomin. Och det ingick i vinerna, så där började jag fan. Det var ju godare viner i det området från Italien än det från Spanien.
För allting var lokalt också hela tiden.
Ja, jo, men det är exakt. Det är ingen som sitter och dricker Amarone på Sicilien. Liksom.
Nej.
Det är bara här.
Men jag kan ju känna igen mig det där, för att när jag är ute och turnerar, även om jag spelar liksom i svenska mindre städer som har kanske inte alls samma restaurangutbud som en härlig restaurang i Spanien som du har varit på och druckit spansk vin, så tror jag mitt intresse kommer igång där också, för att jag börjar liksom, man vill göra mer av situationen på något vis. Man vill ha mer av tiden liksom. Och man vill ha bättre utav den, så då kanske man tar med sig ett bra vin istället och äter. För att maten är oftast inte så fel på, utan det är ju mer liksom tråkigt vinutbud ofta.
Men det här med att ta med sig vin på krogen, det är ju något man saknar. Att möjligheten att kunna göra
det får man ju inte göra egentligen, säger de. Men man kanske kan ha det i logen eller någonting sånt.
Ja, exakt. På krogen. Men ja, bara för din första fråga där, så var det där liksom... Men, jag måste lära mig lite mer.
Men kommer du hem från de här DJ-resorna då, så är du så här, hej, nu ska jag söka till restaurangakademin för att gå en sommelierutbildning. Eller?
Ja.
Men vad levde du på då? Tänkte du så här, nu ska jag bli sommelier och leva på det?
Nej, jag har ju levt på musiken. Jag gjorde det hela tiden.
Okej, men du gick bara den som någon sorts så här hobbygrej liksom?
Ja, lite för att jag ville lära mig mer. Och så började man liksom skumma och kolla vad det fanns för utbildningar då. Då var det ju... Det fanns inte så mycket välja på.
Det var restaurangakademin och vinkällan antagligen.
Ja, just det. Grythyttan. Det fanns i Grythyttan. Men det var det så här, där bor man... internat, höll jag på att säga. Där
det är svårt för en person som det gäller mig också, för att man har ett annat liv än man måste.
Ja, det var ju heltid. Det som var bra med restaurangakademin var att man gick en hel dag i veckan, sen pluggade man hemma och det funkade. Varje måndag var jag
iväg. Var du duktig på att plugga då?
Ja, men jag har ganska lätt för mig att liksom läsa grejer, läsa in grejer. Och sen när man är intresserad då läser...
Texten blir meningsfull också, eller?
Ja, fan, man plöjde ju mer än liksom studentlitteraturen.
Hur, för det är kul för dem som lyssnar på det här och är liksom intresserade av kanske om läsa eller prova liksom, eller bara träna på vin. Hur övade du på blindprova liksom?
Det var min fru, dåvarande flickvän, som hon höll på.
Hon har gått där också, eller?
Nej, hon har inte gått där. Men hon var intresserad och hon lärde sig ganska mycket av att förhöra mig. Och jag köpte så här små glasburkar. Och sen så la jag i jättemånga olika saker som doftade olika. Det hade jag inte bara med vin. Utan, men det här är kanel, det här är kardemumma, det här är muskot, det här är apelsinblom. Allting som doftade. Så gick jag ut och körde jag med en så här, vad heter det, ögonbindel. Så började dofta. Så sa jag vad det var. Och så, hon var rätt, fel, rätt, fel.
Men har du användning för ditt doftminne idag, tycker du?
Ja, absolut. Det är hela tiden. Men jag tycker fortfarande att det är det som är kanske mest intressanta, som man lär sig hela tiden. Att man går ju doftar på allting, inte bara vin.
Nej. Jag känner... När du och jag var nere i Bohm i Bourgogne, så hittade vi en sån här... Kommer du ihåg den där lådan med alla de här små dofterna som man kan prova?
Ja, just det.
Jag var väldigt nära på att köpa den. Det var väl typ det enda jag inte köpte i den där butiken. Men...
Ja, du köpte verkligen allting.
Ja, men jag skulle nog kunna tänka mig att slå till på en sån faktiskt. Det är väldigt kul det du berättar. Ja. Jag har varit lite för slö för det här. Gå runt till liksom Konsum och hålla på och lukta på apelsiner.
För det är också det att vi har ju liksom full kapacitet att lära oss jättemycket dofter och lära känna igen. Men vi har ju liksom inga... Det är inte så att vi växer upp med 5 olika citronsorter på Coop.
Tror du kvinnor har bättre doftsinne än män?
Nej.
Det tror jag. Jag bara får en känsla.
Ja, jag vet inte. Jag tror att det kan vara... Jag tror väldigt individuellt. Framförallt så tror jag att det går att träna upp. Att man kan bli väldigt bra. Men jag tror också att man är ganska observant på vad... Att man
memorerar, att man liksom stoppar in det i huvudet och så här, nu kommer jag ihåg hur läder eller seder
doftar.
Oftast när man har de mest enkla grejerna kan jag liksom glömma bort det.
Så här är frågan, vad ska man med det till?
Ja, men det är ju intressant när man provar vin och
liksom, ja, absolut. Jag bara tänker,
men också göra analyser på vissa viner och kunna hitta defekta viner och...
Du, får jag bara slänga in ett tips där. Du pratar ju om en vinbutik i Bohm. Det är alltså i Bourgogne, vinbyn, världens bästa vinby. Där finns det en världens bästa vinbutik om man gillar att köpa vinprylar.
Mitt emot den här hospicen eller vad heter det?
Ja, precis.
Sjukhus.
Exakt. Men vad köpte du då? Kan inte du berätta?
Nej, men jag vet inte vad jag köpte. Jag köpte allt möjligt. Jag köpte vinlitteratur, köpte alla böcker som jag hade letat efter. Det är också, jag vill säga, det finns så mycket som helst där.
Men du köpte en karaff.
Ja, det gjorde jag också. Jag gillar att köpa grejer. Jag är ju lite plotter person liksom. Dricker ni mycket vin hemma, du och din fru?
Ja, eller mycket. Men vi dricker vin ofta.
Ja.
Vi dricker kanske inte så mycket, men vi dricker ofta. Det är ofta...
Nej, men inte nu, inte jag så här... Jag tänker inte så. Alltså, jag tänker mer så. Dricker ni... Öppnas det vin varje dag?
Nej, inte varje dag.
Men nästan varje dag.
Ja, nästan varje dag. Jag kan säga att det är väl någon så här...
Jag skulle tippa på hemma hos mig nämligen att det öppnas vin i stort sett minst 5 dagar i veckan.
Ja. Ja,
men det är men sen öppnas det och så kanske sparas och så liksom sådär, mm. för att det är kul att testa. Och...
Ofta drar man ju upp en och så tar man ett glas till middagen och sen så liksom kanske inte man dricker någonting mer.
Men kan du känna så här ibland att när du är inne i en provningsperiod där du provar och spottar hela tiden,
mm.
att det är ganska skönt att det bara är så. Och sen så, ja. Så fort man börjar svälja så bara fan, nu har jag liksom svar, aha okej. Okay. Och så hamnar man i ett annat läge liksom. För att
ja, det är
vin
lite kul.
Liksom test, när man är ute och testar vin professionellt, det är ju någonting som man verkligen försöker förklara för människor. Mm. När jag berättar för folk, jag håller på att vi ska gå på en vinprov, och alla bara fy fan vad grymt, ni kommer bli så jävla fulla. Du vet. Ja, men det, mm. det är den känslan mina polare har. Men samtidigt så är det ju någonstans att man provar vin, när man springer på en sån här provning på en lunch till exempel, och så spottar man. Det är ju verkligen en grej som man, det är så man provar vin, och det är så man kommer ihåg det sen. Och sen så är det ju att dricka vinet och svälja det och till en maträtt, så det är en helt annan upplevelse, det är en helt annan grej. Det är på ett annat plan liksom. Ja. För mig är det som två olika världar.
Men det märker man ibland när man lägger upp saker på sociala medier att det kan ju slå... fel när man gör en line-up med 20 flaskor.
Ja, kommer för täta inlägg så blir folk helt tokiga. Ja. Då tror de att man är helt liksom, ja, man är alkoholiserad eller vad det nu är. Men
det är också ganska tydlig gräns där tycker jag. När man dricker vin privat så då spottar man inte. När man spottar så jobbar jag. Alltså det blir mer liksom ett arbete i fritid.
Samtidigt så finns det ju också kvällar som kan gå ur led också liksom lite grann. När, till exempel när om vi kör en temakväll så här, och så kommer det 7-8 till och så kommer det...
Ja.
Och så tar alla med sig, men då är det ju oftast att folk är som små barn, så alla blir så här, man ska ta med sig en flaska, men sen så bara, jag tar med mig den här också, för det vore så kul om vi provar den här också. Och sen gör alla likadant, så då är vi helt plötsligt dubbelsättning.
Men du måste jag fråga, det är en grej, bara för att... Du är relativt ny, men du har ju liksom ganska snabbt kommit in i den här vinnördskretsen med folk som... Man ses, och man har med sig vin, och man ser inte vad det är. Och det enda man pratar om är vin, ingenting annat, och man blindprovar vin. Alltså, känns inte det jävligt kufigt och weird liksom?
Jo, men det är ungefär samma sak som folk som jag tränar med i swimrun liksom. Vi snackar i swimrun, och det är det vi gör, och det är det jag gör med dem. Jag har jättemycket kompisar där som aldrig ens vet vad jag håller på med, förutom att de vet att jag är artist, men de har aldrig hört min musik eller är ens intresserade av det, utan vårt gemensamma intresse är där liksom. Eller, det är samma sak med vinet också, men jag tycker ju också det som är så fantastiskt med vin är ju just att det kan binda ihop folk så himla mycket. Jag menar, fan, jag är ju svinbra kompis med Hasse i Varberg som är en vingubbe liksom, närmar sig 80-strecket om ett par år liksom. Vet, han och mina vägar hade ju aldrig korsats om det inte hade varit för att vi har ett gemensamt intresse. Men du, jag tänkte på en grej. När du gick den där utbildningen på restaurangakademin och du sprang med dina kurskamrater och liksom blindprovade och gjorde massa grejer. Har du någon kontakt med någon av dem du studerade med idag?
Jag springer på ganska många av dem, för de flesta i min klass är liksom verksamma på restauranger idag eller driver krogar eller jobbar på som sommelierer.
Men någon som är liksom lite skuren som du var, alltså att de inte hamnade på krogen eller liksom, de kanske gick i ett rent intresse bara liksom.
Jag hade en apropå vingubbar, så en kompis från min klass som heter Janne.
Ja, Vinjanne, han gick du med.
Okay, Vinjanne och Vinhassen, de kanske borde träffas. Mm. Och vi var liksom också, han var där som privatperson och han gått munskänkarna och ville lära sig mer och jobba på bank innan och typ bli sjukskriven. Vår vänskap började med vin och sen så har den liksom utvecklats till kanske någonting mer än bara att vi sitter och snackar vin. Men det är ändå det som är fokus. När vi ses så är det ju över en bättre flaska vin. Eller två. Och även öl. Vi har båda ett ölintresse som vi ibland kan liksom sitta och nörda ner oss i. Det är ganska skönt. Man har ju vänner för jättekul. Olika saker.
Ja, jättekul. Jag har en tjejkompis som heter Annette som nu faktiskt jobbar på Vinkällan. Och hon var ju kurs 1 där. Jag har varit kurs 2. Vi pluggade ihop hon och jag. Så vi gick ju liksom in som Batman och Robin liksom, när vi skulle göra den här grejen. Och hon fortsätter ju liksom... I stort sett varenda morgon så skickar hon så här, ett 10-tal vinfrågor till mig. På WhatsApp.
Ja, det är bara
så jag får ju alltid så här, nämn tre områdena i Rioja's, du vet, så här.
Det låter som några tävlingssommelierer som jag intervjuat här som har såna här call cards.
Ja, liksom, men lite grann, men det är ändå så här, vi är någonstans kvar i det, och det är ganska skönt ändå, för det håller man igång då. Det är också kul att hålla kontakten så här. Sen har inte hon och jag träffats och liksom druckit vin sen vi gick ut. Det ska vi göra. Jag har lovat att bjuda henne på något.
Du, vad tyckte du om det här vinet? Har du druckit det här förut?
Ja, det är.
Så du vet vad det är, det är inte första gången. Det känns lite grann som att det är...
Jag ställde in det i kylen nu för att svala ner, ja. Få det lite svalare, det som var i karaffen.
Det känns som det är en liksom, det är ganska, det känns som det är lite svalodlat.
Stramt.
Det är inte så som, det är ganska snällt, men sen har man en liten avtrubbad smak, så att jag tycker inte att min mamma kanske tycker att det var lite snipigt liksom. Jag tycker att det är bara ganska graciöst och liksom
det är lite gräddigt sådär.
Ja, det finns en liten krämighet i
krämig,
ja. Men det är också att det inte finns några tanniner i slut, så jag tycker inte det är inte stramt så att det är trubbigt liksom, utan det är ganska lent och mjukt och man tänker så här, men det här kanske skulle kunna vara Pinot Noir från ett annat område än Bourgogne, där det är lite mer inlindat, och då är frågan så här, var är man då? Ja, men då finns, har man ju liksom, jag tror inte att vi är på Nya Zeeland, jag hittar liksom inte riktigt de aromen.
Du har ju skrivit en del om Nya Zeeland, så det känns som att du är rätt berest där, inte?
Ja, jo, det innebär inte att man brukar gissa rätt. Men, jag ska faktiskt dit igen nästa år på en Pinot Noir-festival. Och det är kul med ett nytt Pinot Noir-land som gör någonting annat. Jag tycker liksom Oregon är häftigt också, som också har någon slags egen stil. Som man inte riktigt, och de är inte riktigt i mål med hur...
Men har du, jag tänkte på det, har du något område... Jag har liksom en fråga som jag funderat på, men har du något så här, utan att gör för invecklad. Har du något område som du känner så här att du skulle, om du fick gå in och påverka det och utveckla det, liksom, är det något sånt område som du skulle tänka dig så här att du skulle kunna göra någonting med? Om du bara hade någon sån superkraft att det skulle bli på något vis, på något speciellt sätt liksom.
Det var nice om man kunde göra någonting med svenska viner. Men det känns ju liksom lite för långt, liksom långt bort att ta tag i, men det verkar hända en hel del i Centraleuropa där man dricker på tok, eller i alla fall jag dricker på tok för lite viner därifrån, men det som kommer därifrån är ju ganska intressant, att de finns i bra klimat, finns.
Jag hade faktiskt femma geografi, men jag vet inte vad Centraleuropa, vad syftar du på då?
Ja, men jag tänker på allting från Tjeckien ner mot Kroatien.
Ja, du tänker på det, okej. Okay. Ja, det är väldigt intressanta områden. Grekland Rumänien, också, ja. Kanske också. Ungern såklart också.
Där man har liksom, det finns vintradition, men det finns ingen liksom så här, det är inte uppmärksammat för kvalitet.
Nej.
Så där tror jag man skulle... Som någon slags, om jag hade varit vinkonsult och kunnat gå in där och rota, hade det varit roligare än att gå in i ett område som redan har bevisat gör bra viner.
Men du gick ut på restaurangakademin för nästan exakt 10 år sedan. Hur har smakkurvan sett ut sedan dess? Yeah. Alltså om du gör en sån här ganska grova drag nu.
Jag började nog med lite Piemonte och lite Toscana. Tyckte liksom italienska rödviner var liksom häftigt.
Var det mycket fat i de vinerna?
Det var det. Jag tror det som jag tyckte var så här läckrast och härligast.
Då
var nog lite supertoskanare. Så här, man tyckte att Sassicaia var lite stramt. Ornellaia och framförallt liksom Ornellaia Maseto. Jag typ liksom att det, när jag drack det, jag bara tänkte, det finns väl inget bättre vin i hela världen än det här. Och jag kan fortfarande idag tycka att det är ett av världens liksom toppviner i den genren. Men
du började där
i början? Jag började med dem och sen så gick jag mot att dricka ganska mycket vita viner. Jag tror också att det är någon så här...
Var det Tyskland eller var det Alsace? Eller var det...
Jag tror jag upptäckte Riesling liksom och ganska tidigt. Det blev som ett bra komplement. Och däremellan, därefter först kom jag typ nog till Bordeaux och liksom den klassiska Bordeaux-stilen och förstod vad de gjorde. Jag tyckte inte att det var jättespännande i början. Och sen Bourgogne. Bourgogne, jag tror man dras lite grann för i början som att här, ge sig kast med Bourgogne, för det känns så svårt.
Idag känns det som att du, när jag har druckit vin med dig, att du är väldigt, du gillar ju verkligen, du kan ditt Piemonte och sådär, men nu nyfikenheten går ju väldigt mycket mot här Etna, Madeira,
vulkaner.
Ja, vulkaner, Rajas, Bajas.
Ja. Ja, men det är väl också
portugisiska
lite
viner också, alltså vid kusten där liksom, portugisiska viner.
Ja, det känns som, jag tror det är området som det känns att de borde göra bra viner, kan man bli lite nyfiken på, lite extra nyfiken på.
Mm.
Fan, är vi i Bourgogne då? Trots allt, bara här.
Men,
jag var bara tvungen att reflektera lite här.
Men när du satt där på skolan, hade du då några så här Jönssonligan planer på att du skulle skriva en bok redan då, eller?
Nej, men jag hade ganska klart för mig att jag ville skriva om vin. För jag gick, året efter gymnasiet så pluggade jag på Armin Bergs, gick i copywriterlinjen där. Så jag har alltid liksom gillat att skriva. Och jag hade ju liksom journalisttankar även i gymnasiet. Men det är ju så här ett år på Armi Berg som den linjen var. Och sen direkt in i reklambyråvärlden. Det var liksom, det var min korta efter gymnasiala studenttid. Så att jag skulle vilja skriva, i och med att jag hoppade av reklambyråvärlden och bara körde musik, så var, låg det jag ville verkligen. Och det var ju precis då.
Knatade du bara upp till ett förlag och sa hej, jag heter Aftonbladet, jag vill skriva en bok?
Nej, det började inte riktigt så. Utan jag började skriva med när bloggarna föddes. Alltså liksom,
hade du en blogg?
Ja, jag hade en blogg som
hette, vad heter den då?
Den hette Tracks and Bottles.
Tracks and Bottles. Nej, det fanns en musikanknytning då, eller?
Ja, jag recenserade lite låtar också.
Ja, ihop med vin?
Ja, så valde jag ut, jag valde en låt och ett vin som passade bra ihop. Ja, så det var mycket så här, jag la upp mina lister och... Och sen så gick jag över till en blogg som heter Taffel med Lisa Förare Vinblad, som var lite mer seriösare matsajt. Så fick jag börja skriva, då hade jag en blogg som heter Dricks. Och där skrev jag fortsatte skriva, men inte så mycket om musik. Och då, där började jag köra igång så här Twitter-personningar på nätet. Jag började göra massa olika grejer.
Försöka vara kreativ med vin liksom överhuvudtaget. Alltså,
ja, hitta på grejer. Ja. Och spelade in lite så här vin-tv-grejer själv faktiskt. Nere i den här studion där vi sitter nu. Där jag slog på, jag hade ett vin och slog jag på kameran på ett stativ. Och så satt jag och pratade om det vinet. Det finns säkert om man YouTubar några. Det är ganska kul. Sen när man var ung och ville göra vin-tv. Så där har jag varit och nosat på... Och sen blev jag chefredaktör för en tidning som heter Fokus Krog, som Nöjesguiden gav ut. Det fanns inte så mycket pengar till den, så den levde i två nummer. Och efter det tror jag att jag fick, då kom jag i kontakt med förlaget.
Som är Natur och Kultur, eller?
Ja, exakt. Maria på Natur och Kultur.
Och då gjorde du första boken, den heter Drick.
Mm.
Och vad ville du med den?
Då vill
vad
jag...
handlar den om egentligen? Jag vet ju vad den handlar om. Jag tänker bara för de som lyssnar som inte har koll på den boken.
Ja, men det är väl lite så här en förlängning av sommelierutbildningen. Jag vill ju förklara för folk hur man dricker bättre på krogen och hur man dricker bättre hemma utan att liksom vara för mycket utbildning och pekpinnar. Så här, utan mer så här, här är en massa praktiska tips på hur du kan dekantera ett vin, hur du kan kyla ner ett vin fort. Hur du gör lite myter och sanningar om vin, och här är vinlexikon och hur systembolaget fungerar. Det var lite så här vin för dummies, men det tog även upp sprit och öl och allting som man får lära sig på.
Jag lyssnade ju på den här vinboken, alltså därför du spelar in den som ljudbok också.
Och det är lite därför vi sitter här.
Ja, det är därför jag liksom upptäckte dig, om man säger så, för att jag var på turné och närmare bestämt på Åland och hade inte så mycket att göra och pluggade min sommelierutbildning. Jag var mitt ute i den liksom och kände att jag behövde, ja, vet, jag behövde plugga mer, men jag orkade inte riktigt läsa, så jag tänkte att jag kör en ljudbok liksom. Så jag hade ingen riktig koll på om man skulle liksom lyssna på och sådär. Då lyssnade jag på den och jag tyckte om den väldigt mycket, och jag, det var så här, vissa saker som fastnade på mig ganska hårt, och så här lite olika matkombinationer som du gjorde, rekommenderade. Du pratade om, mycket om det här med middagen, alltså det här middagsmötet när man har människor hemma och så här, hur man kan lägga upp det och det. Att man kan slänga in champagne i slutet för att pigga upp stämningen och man kan avbryta med en kopp te för att det är liksom ett nice inslag också så här. För mig var det väldigt, väldigt nytt allting faktiskt.
Allt det där känns som att jag lärde mig liksom när jag gick på restaurangakademin att det fanns...
Men du tog väldigt mycket också själv från dina liksom erfarenheter från skolan och sådär.
Ja, absolut. Det är jättemycket därifrån. Alltså, men till mig, jag är jättestolt över den boken. Fortfarande, jag läser den idag kan jag tycka fan att det är jävligt mycket väldigt relevant.
Fortfarande, ja.
Och sen så, den har ett ganska modernt, liksom så här tidstypiskt uttryck också med... Den ska riktas till lite yngre. Ja, det kan jag berätta. Jag hade väldigt problem med det omslaget. Jag står på omslaget själv med 4 stycken flaskor. Jag försöker hålla
på. Du står och håller dem.
Ja, och det blir lite så här skivomslagsaktigt. Det finns ett skivomslag som påminner lite grann om... Inte någon som står med flaska, men med skinnjacka och lite så här. Och när det stod drick som rubrik, utropstecken, så ville inte akademibokhandeln ta in den först.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Första omslaget vi skickade, då hade vi kapat så att man inte såg mitt ansikte. Och då tyckte de att det var ännu värre, att det var liksom tabu, för att här kommer din lokala spritlangare lite grann så. Men det är ju lite det...
Fruktansvärt bajsnödigt med tanke på alla våldsböcker och grejer som man har annars. Ja, det är helt sjukt. Ja.
Men jag är ju glad att du hittade den, för det var lite det som var tanken att ändå liksom i vår generation och kanske de som är yngre också skulle liksom upptäcka dryck och framförallt vin på lite så här skönare sätt än att behöva gå en munskänkarutbildning med sin farmor.
Ja, är det viktigt tycker du, eftersom du ändå har gjort det här med vin med adress liksom?
Det
är bok nummer 2.
Ja, det
kom ju ganska nyligen.
Ja, det var typ den kom i november förra
året. Ett år sedan ungefär.
Ja. Ja, men
den bygger ju på vin. Du pratar om några regioner som du tycker väldigt mycket om. Och liksom stilar av viner och producenter och sådär. Är det viktigt att vinet ska smaka där det kommer ifrån?
Jag tycker att det förhöjer ju liksom upplevelsen av det. Nu sitter jag här och provar ett vin där jag inte kan säga varifrån det kommer riktigt. Så,
du klurar ju liksom.
Ja, exakt, jag klurar. Och jag försöker ju klura. Jag klurar ju hellre på varifrån det kommer än vilken druva det är. Jag tycker nästan det är intressantare att lära känna vin utifrån regioner. Så om du då som Etna, vulkanen på Sicilien, om du dricker vin därifrån och lär känna så, ja, men så här smakar vinen härifrån, så är nästan det intressantare än att du vet exakt hur Nerello Mascalese och den druvan som man ofta gör röda viner på, hur den smakar i sig. För den kommer inte smaka likadant om du odlar den i norra Italien eller på Nya Zeeland.
Finns det någon vin som du tänker så här, Vin som du drömmer om att få prova liksom, någon gång. Är det vin som är prissatt på något vis nivå så att du aldrig kommer prova det, eller är det liksom...
Ja.
Eller att det är en liten allokering eller...
Det hänger nog ihop det där, men...
Prisallokering hänger...
Ja, men det finns ju många viner som är out of my league prismässigt, och vilket gör det nästan ointressant, för att man aldrig... Jag kommer aldrig köpa en Romane Conti, liksom. Men för att svara på din fråga... Ja, jag skulle jättegärna, alltså jag drömmer om att dricka riktigt så här mogen, välbevarad champagne. Det är väldigt så här, jag har gjort väldigt, väldigt sällan. Det är oftast nu något sånt moget som jag är lite sugen på. För det är nästan allt som är ungt går ju faktiskt att få tag på. Mm. Sen tycker jag så här, Chateau Chalon i Jura.
Mm.
Där finns ju ganska mycket gamla viner också som är... provat också bara ett fåtal gånger, men det är ett häftigt liksom, att det finns viner från början på 1900-talet som fortfarande är helt magiska. Och men jag menar, snart är det väl typ all Bourgogne liksom lite liksom önskvärd att dricka för att man inte typ har råd att köpa det.
Har du någon gång haft så här drömmar om att typ servera vin, alltså typ jobba på krog liksom? För du följer ju ändå liksom sommeliertävlingar och sånt ganska noggrant, har jag märkt. Alltså när det
ja, jag
det är ett stort år i år.
Älskar
med,
det.
Med Arvid som ja, vann.
Att jag är magiskt. Det är liksom, man blir, alltså jag blir jag blir gladare att han vann än om Sverige skulle vinna fotbolls-EM.
Ja.
Alltså det, nej men det, nej men jag, det yrket ligger mig väldigt varmt om hjärtat på något sätt. Det känns som att man har många människor som liknar en själv som jobbar där. Men nej, jag tror inte, jag har aldrig varit sug efter att jobba på
krogen. Och inte kockdrömmar heller, med tanke på att du är jävligt grym på att laga mat. För det tror inte jag folk vet om. Du är ju jävligt duktig på att laga mat.
Tack att du säger det. Men jag, det är väl lite samma sak.
Det är lite som den här byggare Bob-tendensen du har, att du kan liksom koka soppa på en spik, antar jag. Du vet, du kan bara röra ihop någonting och få ihop det och så blir det bra och så liksom kör bara.
Ja, men det handlar väl också om att man fan... Man har gjort det så mycket och lär sig. Men jag har varit intresserad. Jag hade ju liksom lite kockambitioner på gymnasienivå. Så man skulle gå, vad hette det? Det hette inte kocklinjen, det hette något så här.
Gastrullteknik som min mamma sa. Nej, det hette, jag ville ju gå där.
Hotell och restaurang.
Jag fick inte gå där. Min mamma, hon sa att du ska inte gå gastrullteknik. Så.
Nej,
jag kanske vill gå egentligen.
Nej, men jag vet inte heller om det var liksom där... Men idag finns det ju en massa andra möjligheter att vara liksom konsult och öppna upp krog och skapa koncept. Och det är väl lite det man kanske...
Men du som skriver om vin och du skriver i tidning och sådär, vad ser du för trender liksom, framöver? Om vi tittar framåt nu. Vi vet vad vi har för trend i Sverige. Om vi tittar på Systembolaget så eviga tjatet, ja det är mycket, mycket socker i vinerna liksom.
Mm.
Man pratar om ripasso framförallt liksom, sådär. Det är en stor trend.
Ja, men jag...
tror du att folk köper det för att de gillar det, för att de tycker att det smakar gott, eller för att de tror att de är så medvetna om att det är, eller att är det liksom är det sockret eller alkohol eller liksom...
Jag tror att det är lite där. När vi pratade inledningsvis om att så här, man skulle dricka California White för att det inte var surt och det gick lätt ner. Att det är lite så här, det som är sött och inte strävt. Det är ju liksom, det är lätt att tycka om, och jag tror det hänger ihop med liksom folks, eller överlag att vi konsumerar ganska mycket mer socker idag än vad vi har gjort någonsin. Även om mattrenden nu börjar gå att vi ska passa oss för socker, så har inte det riktigt nått i vinet. Utan man tänker inte, man ser...
Nej, speciellt inte om vi nu ska införa en läskskatt.
Nej, men det skulle ju behövas en hylla på Systembolaget där det stod, där är röda viner med över 5 gram eller... Men så man förstår att det är så. Sen så det blir ju nice med innehållsdeklaration på etiketten också för de som vill. Men jag tror att när man väl väljer ett vin och ska dricka det till sin fredagsmiddag, så tänker man inte, då är det inte så att man gör ett hälsomedvetet val, utan då tänker man, åh men det här var gott, det här var inte surt. Jag tror att det kan ha att göra med vårt svenska arv lite grann, vår husmanskost har heller aldrig varit, det har också byggt mycket på
jag tror sätt, folk också vill ha, jag har en känsla när man går och pratar med människor om vin så här, då frågar jag någon så här random dude liksom, frågar så här, vad gillar du för vin? Jag gillar kraftiga viner, säger de då.
Mm.
Och då vill de ju ha liksom, det ska vara mycket i vinet liksom. Och jag hade ju någon så här, när jag var ute och turnerade så körde jag lite vinprovningar efter gigen och så med mitt band och så. Och då körde jag ju, kunde jag köra Bordeaux mot Bourgogne. Och väldigt tydligt var det att man gillade inte Bourgogne så mycket mot som man gillade Bordeaux. För Bordeaux var, det var just det här, det var lite kraftigare, det var lite mastigare, det var lite mer maffigt. Och Bourgogne är stramare liksom, så är det bara.
Mm. Ja, men det hänger ju kvar. Det har väl också varit hela vinvärlden och jag har varit uppbyggd på att ett vin som smakar mycket får mest poäng och är bäst. Liksom det är nu först de senaste 10 åren, man kanske börjar 5 åren även bland oss vinnördar, att man liksom prioriterar vin som är elegant och smakar kanske inte som inte så bredaxlade och buffliga. Utan,
ja, mer eleganta bara, liksom, ja, silkiga.
Ja, men snygga. Och jag menar, det är väl någonting som kan se när det gäller också så här med mat, att det är så här, visst det ska smaka mycket, men man ska, det ska vara rena smaker och sånt. Det har varit mycket tal om att det ska vara rena smaker, inte att det ska vara konstiga smaker. Mm. Som det var ett tag i början på molekylärgastronomin, att det mer var så här, här är en morot som smakar pepparrot. Nej, men du vet att det...
Men vad är vintrenderna? Vad tror du vi kommer gå åt liksom, framåt nu? Vad kommer hända tror du, framöver? Så, vad ser du?
Jag tror att vi kommer vilja dricka vin med lite lägre alkohol. Jag är rädd för att det finns liksom lågalkoviner på 8% däromkring.
Men tror du det kommer komma så här diet wine? Alltså dietviner, du vet, som
det jag menar med de här 8% vinerna, att det kommer finnas någon så här light versioner av viner för de som ska leva någon slags hälsomässigt vinliv. Men man ser vad folk kommer köpa. Jag tror att man kommer att man har ju sett på krogen redan, att på krogen så får man ju nästan bara eleganta viner och man får mycket eko, bio, natur. Och jag tror att det kommer gå mer åt det hållet. Mindre odlare. Jag tror att man kommer bli mer intresserad av små producenter. Eller man vill veta lite mer om producenten. Om det är så här, men det här är ett stort vinhus som gör 30 miljoner boxar. Man vill ju veta mer. Man vill veta vem är farbror som trampar de här helst. Liksom.
Story.
Ja, exakt. Och att det ska vara lite. Det tror jag kommer komma på bredare front när det gäller vinkonsumtion i Sverige. Sen så är det nya områden, absolut. Men då är man mer liksom... Du är lite inne på Centraleuropa och... jag tror vi kommer dricka... Vi kommer pröva massa viner från andra regioner i nya världen som vi inte har provat heller.
Som inte har dykt upp än, nej.
Nej. Och det är väldigt mycket som händer i nya världen som inte har kommit hit. För att Systembolaget är uppbyggt så att det är lite så här... det bygger lite på efterfrågan. Och det är ingen som efterfrågar ett område i... liksom sydligaste Australien om man inte vet om att det finns liksom. Så det är moment.
Men vad är en vinutopi för dig då? Så här, om du skulle få chansen att förändra i branschen, om du skulle få, jag vet att du har skrivit någon krönika någon gång i, jag tror det var DN eller någonting så här, om en perfekt värld.
Ja. Ja, just det.
Hur ser den ut? Är det vin i korvkiosken liksom?
Nej, exakt. Den var ganska vinromantisk den krönikan. Och det står jag fast vid. Jag tycker att det vore härligt om det fanns en fri marknad för vin.
Gårdsförsäljning och sånt också? Eller?
Absolut. För det. Så inga problem med det. Jag vet att det finns massa problem rent när man ser till lager och sånt. Att genomföra det. För då blir allting... Det skulle innebära att man skulle kunna åka och köpa... I princip brukar jag kunna köpa vodka någonstans också. Men jag, i en perfekt värld så skulle man kanske köpa sitt vin där man köper sin mat. Och det skulle kunna finnas butiker som är nischade på olika typer av viner. Och alltså en konkurrerande marknad på vin. Men Systembolaget har jag jättegärna kvar. Jag tycker de gör ett bra jobb på många andra sätt. Och det, men att det är lite mer...
Komplettering helt enkelt. Alltså som små specialister som dyker upp i olika sammanhang. Kanske.
Det är härligt om det finns en trevlig liten ostbutik längst ner på Jatgatsbacken, att det kanske finns 2-3 vinbutiker lite längre ner. Jag menar, det vill man ju åt. Samtidigt så jag tycker det är bra att Systembolaget finns. Vi har ju möjlighet att dricka så mycket olika vin från olika områden. Det demokratiska systembolaget infört är ju, tycker jag, är bra. Att liksom, vi hade ju vin från Brasilien ett tag bara för att vi skulle ha det. Liksom. Det hade ju ingen önskat kanske. Men att det bara kom in var bra.
Du pratade om det här. Du nämnde det här med dietviner och sådär. Du tränar ju en del också. Eller du gillar ju det, att springa och sådär.
Yin och yang.
Yin och yang. Är det yin och yang med liksom med vin? Sådär.
Ja,
det är det. Jag vet hur det är för mig, men jag tror...
Ja, jag tror att vi är ganska synkade när det gäller det där. Det är liksom... Det är ändå det man pissar in i sin kropp måste man ta hand om på något sätt. Det är en... Jag dricker gärna vin och tränar. Jag vill inte göra ett, så här, ett val att jag bara ska dricka vin och att jag bara... Det går att göra båda grejerna. Det gäller bara att hitta någon balans i det. Det handlar med allting, i jobb, familj. Du måste också hitta balans där. Alla fritidsintressen, för vin är ju på något sätt ett fritidsintresse för mig som liksom har eskalerat in absurdum. Som är dessutom då, faktiskt bidrar till min inkomst lite grann. Jag jobbar ju ändå heltid med musik idag, så det är liksom, det är mer ett fritidsintresse än ett yrke. Och då får man ju också, se det lite grann som det.
Vad är det du gör i musik idag?
Idag så sitter jag som curator, kan man väl kalla det. Jag sitter på Soundtrack Your Brand heter företaget. Vi jobbar med en produkt som heter Spotify Business.
Det är kopplat till Spotify?
Ägs till en liten del av Spotify. Men det är en bakgrundsmusiktjänst som man prenumererar på som företag. Så om du har en butik och vill spela musik...
En restaurang?
Ja, exakt. Jag har ju satt i musik till ganska många restauranger. Och klädaffärer. Och tar fram, precis som man tar fram en designprogram för en butik ska se ut, så ska musiken ingå i det där.
Det är en klädaffär liksom. Vad är det för musik som gör dig att köpa extra mycket kläder om du är inne?
Där finns det ju inte så mycket forskning att man går och köper för att man har en speciell låt. Vi brukar jobba mer med att musiken ska rimma med varumärket. Lite grann som man matchar mat och vin. Att så här, om du går in i butik som säljer sneakers, så är det inte helt otippat att de kanske spelar hiphop eller någon typ av urban music som passar dels produkten och det man förknippar produkten med och de som köper dem. Så försöker man ju tänka. Och till exempel Filippa K, som är väl en kund på som vi jobbar med, så är det, då ska ju liksom musiken låta Filippa K. Det gör i sin tur att kunden som kommer in där faktiskt stannar kanske lite längre och kanske överväger och tycker så här var det en nice stämning.
Men om du skulle ha musik till... Om du skulle få uppdrag att sätta musik på Systembolaget, vad skulle det bli?
Bra fråga. Vi hade tänkt att du skulle försöka pitcha det, men det är nog svårt att få in. För de vill ju...
De spelar musik överhuvudtaget, först och främst.
Det största problemet är att de vill inte stimulera till försäljning. De får ju inte göra det.
De kan ju köra bara Best of Rammstein.
Nej, men det vore väl nice att ha... Jag kan ju tycka att det är lättast att jobba med kanske ursprung och musik. Att vid varje hylla i ett nytt land så finns det liksom så här regionstypisk
man
musik.
Man trycker på en knapp så här. Som en så här bild på en fågel på Skansen, så får man så här fågeljudet.
Går förbi Uruguay så kommer det. Argentina, tango.
Ja,
kommer det.
Exakt. Hinner du springa på provningar och sånt då?
Jag brukar ju gå på lunchprovningar. Jag försöker köra liksom på lunchen. Och sen
provningar, då är det ju vanliga vinprovningar som importörer håller. För
ja, det kan vara så här producentbesök. Och ja. Jag försöker synka det, antingen på lunchen eller typ att man gör det på kvällen. Men det funkar ganska bra. Och det är också att man får välja. Det kommer så otroligt många vinproducenter hit som gärna vill visa upp sina
viner. Mycket besök i Sverige.
Mycket besökare. Systembolaget är vi också, är väl en av världens, som inte är världens största enskilda vinhandlare. Så när de kommer hit och träffar Systembolaget, så behöver man inte åka runt och träffa 30 butiker.
Och där gör du provningar hos dem i Bunken, Kungsgården.
Nej, Bunken. Systembolaget, jag försökte få in dig där och gå på provningar, men det gick inte så bra.
Nej, inte än. De tycker att jag, eftersom jag håller på att dela med vin själv, så är det, jag måste vara opartisk.
Ja, just det, du säljer artister.
Men det beror ju på. Vi får ju se vad som händer. Det finns ju journalister som skriver om viner i tidningar som annonserar och så här. Så det är ju lite vad man drar gränsen, men det är inte det värsta grejen för mig, absolut inte. Det har varit kul att gå där, i alla fall för att se det och sådär.
Mm.
Men där sitter du varje månad, en gång i månaden?
Nej, en gång i veckan.
En gång i veckan sitter du där? Mm. Oh, ja.
För det kommer ganska mycket ny. Dels så provar man de här mindre små partierna som släpps en gång i månaden. Och sen så provar jag även öl. Och sen så provar man, när det kommer nya årgångar, gör det ju. Hela fasta sortimentet provar man nya årgångar ganska ofta.
Jätteintressant alltså.
Ja, det finns en hel del. Och sen är det lokala släpp och det är olika rosé och temaprovningar.
Innan du ska gissa på vinen tänkte jag, vad, det här är ju en sån så här otroligt standardfråga, men vad ser du dig själv i framtiden liksom, om 10 år? Vad tror du att du gör? Sjukt svår fråga. Nu syftar jag på vin. Liksom.
Ja.
Jag tänkte så här,
hur många barn jag har.
Ja, nej. Hur många utedaster jag byggt.
Jag funderar på hur många vinflaskor man har. Har du tänkt på det? Om 10 år? Alltså, hur kommer...
ja, i den farten jag håller på så tror jag att jag kommer att ha många.
Ja, det tror jag med.
Kommer jag skriva många mer böcker, tror du?
Det känns alltid så när man skriver skriver klart en bok att där, fan, där var det sista. För det första så är det kanske ingen så här, ekonomisk bra affär att göra det.
Det är verkligen passionprojekt.
Ja, ja, absolut. Men det är, jag kommer säkert skriva, om jag får möjlighet, skriva ett par fler böcker inom 10 år. Jag tycker att skriva är en utmaning för mig att få till. Jag tycker fortfarande att det är liksom, jag har fortfarande skrivkrampstendenser, men när jag väl kommer över det och det flyter på, tycker jag att det är underbart att skriva. Så det är, jag kommer fortsätta skriva, just för att det som inte går så lätt är oftast lite tilltalande, tycker jag. Och det, men för man vet att jag kan skriva någonstans. Om jag har någonting att berätta så kan jag skriva. Så det kommer jag göra. Men om 10 år så tror jag även att jag hoppas att jag är kvar i vinbranschen. Jag är ganska övertygad om att jag är kvar i. Och jag hoppas också att det har kommit någon ung förmåga som så här stångas lite underifrån, precis som jag gjorde. Att så här, nu är det dags att, nu är det dags att jag slutar skriva om samma vin hela tiden. Och nu måste det hända någonting. Och
som river upp det lite.
Ja, och jag önskar att det kommer någon som gjorde det redan nu också, lite mer från vänster som, eller höger, att man gör någonting, att det händer lite mer. För jag tycker just när det gäller den här vinskriveribranschen som jag verkar i, att i alla tidningar det är så mycket, det finns väl ingenting idag som inte är annonsstyrt liksom. Det är så mycket påverkan om vad man ska skriva, om det är så mycket shoppinglister, det är mer vin kultur och liksom mat som ett, i något gastronomiskt perspektiv, än så här klipp ut och spara den här listan och gå. Jag skriver ju själv listor hela tiden, men det är för att jag är så illa tvungen, för att det är folk efterfrågar.
Har du hårda restriktioner på jobbet när du skriver?
Nej, jag kan vara ganska, det är väldigt tydligt.
Alltså nu pratar vi Dagens Nyheter.
Ja, Dagens Nyheter. Jag har, som det är idag, just, jag har skrivit med Sanna som är mammaledig för med sitt andra barn nu, så hon kommer säkert vara borta ett år till. Får se hur det blir sen. Men jag har nu då, så jag förfogar över ett uppslag varje lördag, och på ena sidan så är det en lista där vinerna ska finnas i ordinarie sortiment på max kosta 150 kronor. Jag behöver inte skriva om boxviner om jag kan alltid liksom rekommendera alternativ i det lägre prissegmentet, och det tycker jag är skönt, för då slipper jag skriva om viner som jag aldrig, som jag inte tycker om. Jag kan nästan enbart skriva om viner som jag själv tycker är bra, vilket underlättar. Och sen andra sidan, vänstersidan, den är till fritt förfogande och göra precis vad jag vill med, och där försöker jag då följa Systembolagets små partier, de här lite mer intressanta lanseringarna, och så försöker jag ha koll på kroglivet och sommelierna, vad händer med dryck på krogen. Jag försöker även ha lite koll på öl och vad som händer. Och sen göra liksom lite skolor och lite, jag har haft en nya världen-serie som handlar om vad som händer idag i nya världen, vinvärlden då, som inte är ny längre. Utan det är liksom gått ett tag.
Den andra världen.
Ja, precis. Den andra nya världen. Nej, men så, ja. Det, jag är inte så där restriktioner om vad jag skriver om, förutom att det ska väl vara läsvärt och gärna lite nyfiket. Och det är liksom en ledord för mig på något sätt. Det blivit mycket, jag skriver ganska mycket om trender, det som du går inne på. Men kanske inte de allra senaste, utan mer som det lite mer breda penseldrag.
Jag har några 10 snabba med dig som jag tänkte kolla. Sen ska du få gissa på vinet. Tasting notes eller tasting memories?
Tasting memories. Klart.
Men du skriver anteckningar också?
Ja, det gör jag absolut. Men jag försöker att koppla ihop vin om det finns någonting att hänga upp det på som inte bara har med körsbär och ungfräsch och fruktig att göra.
Fruktigt. Piemonte eller Bourgogne?
Piemonte.
Gröna hissen eller Ragnar?
Bra cocktailfråga. Ragnar.
Ja. Djuret eller publogi?
Oj. Två Daniel Crespis krogar. Men jag säger publogi.
Det gör jag också.
Publogi kan man gå... Man har liksom inte så här...
Det är alltså två restauranger som ligger i typ på varandra i Gamla stan som drivs av Daniel Crespi.
Man kan ju dricka, man dricker vin från samma vinlista i princip om man vill. Men alltså publogi känns väldigt folkligt och härligt.
Madeira eller Riachas Baixas?
Madeira.
Nej, vad svår för dig.
Ja, det är så fint.
Jag vet att du gillar båda. Etna eller Jura?
Etna.
Ja. Vinbar eller restaurang? Nej, det är svårt.
Alltså, jag tycker
sitta och gaffla en vinbar är trevligt också.
Ja, vinbar är nice och det behövs flera. Jag tror att det kommer komma fler i Stockholmsområdet i alla fall. Men jag säger vinbar.
Nya Zeeländsk Pinot eller USA, då tänker jag framförallt på Cali Pinot liksom.
Ja, typ Santa Barbara. Ja. Men jag är nog för Central Otago i Nya Zeeland skulle jag tycka är lite mer intressant. Också för att jag har prövat mer såklart.
Tacofredag eller Flygande Jakob?
Tacofredag. Fan, Flygande Jakob.
en gammal dinosaurie alltså.
En gammal...
Okej, och bästa snabbmaten då, vad är det?
Pizza är inte snabbmat för mig. För det tycker jag... Men det krävs ju att man gör...
Det är nästan en av de bästa vinrätterna.
Ja, exakt. Ja. Nej, men annars bästa snabbmaten är... Jag älskar...
Frågan är nämligen, vad dricker man till det?
Ja, okej. Då ska jag, utan att veta om det, hade jag sagt falafel som bästa snabbmat.
Och vad dricker du till det?
Det är ju ganska enkelt. Om man bara har bra falafel och hummus, då vill jag ha liksom vitt vin med syra.
Mm. Men vad är du då någonstans? Är det Loire eller är du liksom...
Alltså, nu ska jag säga någonting som kanske lite gubbigt traditionellt, men fan... Bra sansär till det är ganska gott.
Ja.
För det finns någon slags lite grön aromatik i vinet som även går igen liksom i falafel.
Men bra sansär är ju svingott.
Ja, också lite så här.
Om du hade haft lite fetaost där hade det varit ännu bättre också.
Ja, men det kommer tillbaka tror jag, sansär lite grann. Det är ju också varit så här, det är väl så stort område. Det är som Chablis eller Rioja, en så här varit känd för sitt namn. Och fått lite skit för det också, för att all sansär är inte bra, precis som att
vit Rioja är gott. Fy fan. Vad tror du om det här då?
Jag tror att det är vit Rioja.
Ja, det är vit Rioja. Ja.
Jag kan bara berätta hur jag tänker. Så att det inte
liksom... Men det kan du göra. Du kan tänka och berätta lite.
Doftmässigt är jag i... Säg emot mig själv, för jag kommer börja med druva. Jag tänker att det är Pinot Noir. För att... Dels att den har den här färgen som är så ljus, att den var ganska silkigt och mjukt. Och det finns lite körsbär, jordgubbar och hela den här röda fruktpaketet. Finns lite antydan till fat. Inte så mycket, men lite grann. Det är ganska silkigt och gräddigt. Nästan lite mjölkig munkänsla. Jag måste ta en sista sippen. Ja, det jag gissar på att det är Pinot Noir. Det är frågan. Jag tycker inte att det är så stramt att det kommer från Bourgogne. Så det är Bourgogne. Jag var lite inne där och cyklade igen i mina tankar, men jag har valt bort Bourgogne. Och då, jag tror inte att vi är i Nya Zeeland, så vi kör den här uteslutningsmetoden. Då kan vi vara i många ställen, men jag tror att antingen så är vi i Kalifornien eller så är vi i Tyskland. Och i Tyskland skulle man kunna vara i Ahr till exempel, där man gör en del Pinot. Pinot har en liten värme. Oregon. Nej, jag tycker att de brukar vara lite mer motstånd i de vinerna. Vi gör ju, skulle också kunna vara i Loire. Man gör ju en del Pinot därifrån. Men Kalifornien, vad talar för det? Jo, Santa Barbara där. Men det brukar vara mer kraft i dem ändå. Även fast det, när det är svalodlat i Kalifornien. Nej, men jag säger Tyskland är. Måste ju sticka ut. Jag vet inte ens om du har någon vin därifrån. Det var en väldig chansning.
Har du det då? Har du... Nu ska jag bara säga...
Har du druckit Bourgogne?
Nej, men har du varit så där att du... Har du börjat tänka... Har du gjort den dum analysen att du har börjat tänka så här, vad har jag för viner?
Jag började tänka på nu när jag sa att du har nog inget vin därifrån. Men det här kan vara... Om jag tänker så kan det vara så här Mentosa Long... Nej,
men du vet att en kille som hjälpte mig att plugga faktiskt lite grann, förhörde mig och sådär, som du har intervjuat, det är ju Fredrik, vad heter han, Lund?
Fredrik Lundberg.
Lundberg, väldigt trevlig kille. Mm. Han hjälpte mig att plugga lite grann i slutet och förhörde mig innan jag skulle göra min tenta och sådär. Han säger ju att det bara går på det första liksom, som du får upp. Och du har ju varit rätt hela vägen med att det är en amerikansk Pinot. Och det är Jasmine Hirst.
Jasmine Hirst.
En jävligt trevlig dam som du och jag har träffat. Det här är Sonoma Coast. Ja, du får berätta lite för liksom.
Ja,
Sanna Dredd. Berätta lite om henne också faktiskt.
Ja, Jasmine Hirst är en väldigt kul vinpersonlighet. Bra att följa om man kör lite så här vinappar eller på Instagram. Så hon är väldigt aktiv där.
Hon... Jag följer henne på Instagram, det är kul. Hon verkar prova mycket vin.
Hon verkar dricka ganska gott.
Ja, hon dricker mycket goda viner, men hon reser runt och verkar... Jag älskar ju vinmakare som har liksom ett öppet sinne. Det är väldigt tråkigt med de som bara vill prova sina egna grejer hela tiden. Det är därför jag tycker att han är fantastisk. Han, Giorgio Rivetti, som gör La Spinetta.
Ja.
Han är också så här, han beställer in andra viner på restaurangerna för att testa och jämföra och hålla på här. Ja. Liksom. Det är säkert många som gör det, men jag tycker det är väldigt uttalat hos Jasmine Hirst att hon gör så, när man följer henne och tittar. Liksom.
Och
det här kommer till Sverige.
Ja, det kommer till Sverige. Jag tror det läste på baksidan att det kommer den 5 augusti. Det kommer kosta 479 kronor. Jag vet inte hur många flaskor som kommer, men det är inte så många hundra av ett sånt här vin, tror jag.
Nej.
Men vad kul och gott. Mm. Det var elegantare än
vad du trodde, eller?
Ja. Men hon tillhör ju dem lite new breed Californian winemaker som försöker göra eleganta viner. Och som Sonoma Coast är dessutom mycket svalare, ligger närmare havet.
Känns det inte som att hon eventuellt också plockar skörden tidigare?
Det kan hända att hon gör det.
För att få den här liksom, stramheten i den. Alltså det finns ju någonting väldigt amerikanskt i det. Men...
Hon kör säkert i lite whole bunches, alltså hela klasen.
Ja,
för att få lite...
Lite kärv.
Ja, man vill ju ha lite kärv. Mm. Men det är fortfarande silkigt och nice. Men framförallt ett bra vin. På ett potent vin i den skolan där man inte bedömer vinet efter kraft.
Men du, avslutningsvis, den här flaskan den kostar 479 kronor.
Det är ganska mycket pengar.
Ja, jag vet ju i alla fall ungefär sjukt jävla många som skulle inte tycka att det var värt att lägga de pengarna på en sån här
vin.
Det tycker du och jag att det inte är något problem alls.
Nej, man kanske väljer var man stoppar sina 479 kronor med. Alltså man tänker så här, men är det värt det? Är det bra?
Jag tycker att det här är det.
Absolut. Men du vet ju också mer att vinerna i Kalifornien kostar betydligt mer.
Absolut. Men hur resonerar du kring liksom, den där biten? När du går på en middag till exempel med polare och så tänker de kanske inte så här... att de bara kör in vin liksom, och så har du något vin som är som du liksom, priserna, hur tänker du med en flummig fråga, men du fattar vad jag menar.
Man vill inte att någon ska känna sig obekväm vid middag, det tycker jag är det viktigaste. Och det handlar om att om du kommer hem till mig, ska du kunna ta med ett vin utan att tycka att det är jobbigt. Jag vet att många av mina vänner kanske inte gör det, för att de vet att jag jobbar med vin. Men det viktigaste är väl att alla känner sig bekväma med vinet, och jag brukar aldrig tala om vad ett vin kostar. Bara för att...
Helt ointressant.
Nej, ja, exakt. Men om någon frågar det, så är klart att jag säger. Det är inte så att det ska vara hemligt. Men för då kan jag ju servera ett vin. Så visar det sig så att alla tyckte det var jättegott. Och så visar det sig att det kostar ingenting. Det är ju fantastiskt.
Eller som jag alltid förespråkar. Gå ihop 4 pers på en middag.
Ja.
Faktiskt. Det här. 3 eller 4 personer. Om någon skulle gå ihop på den här flaskan. Mm. Och ha det till någon kyckling eller någonting nice. Liksom, vet.
Mm.
Så skulle det inte vara någon konstig grej egentligen.
Nej, alla skulle få en Pinot Noir-upplevelse. Liksom.
Ja, absolut. Det handlar ju om smakupplevelsen. Ja. Du måste ju värdera den mot...
Mm. Men det jag menar är att om man serverar det där vinet, 4 stycken, och går ihop och så här... Det kostar ju... Det är ju 475 spänn, är det ganska svårt att få en flaska anständigt vin på vilken kvarterskrog som helst. Liksom.
Absolut.
Men om man gör som du förespråkar, att man går ihop, så är det ju ändå mer så här, okej, nu har vi lagt pengar på ett vin. Mm. Och då kan man göra det till en grej också. Att säga, okej, men nu sitter vi alla 4 och vi vet att det här vinet som vi dricker, det kostar nästan 500 spänn. Är någon här inne som har köpt ett vin på Systembolaget 500? Det är väldigt få som har gjort. Det är möjligtvis som en present eller någon som har gift sig, om man inte har någon aning om vad det är. Men om man då gör det och sitter och dricker, då kommer man ju verkligen bry sig om vinet. Jag tror mycket det handlar om att så här, ge det lite mer fokus på vad man dricker. Och då kommer man ju också tycka att det här...
Lite mer meningsfullhet. Men du, bra. Nu har vi ju druckit upp. Och tack för att du kom hit.
Tack för att du fick komma. Så man kan säga. Så, ja. Nu kör vi.
Ciao.
Ciao.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.